det är något som jag tänker på lite i olika sammanhang. Så för att jag har varit intresserad av det här också med falskt egenföretagande så smyger sig in lite varstans det börjar komma också inom hemtjänsten. Alltså att hemtjänstföretag inte bryr sig om att anställa sin personal ordentligt. Vi har ju Camillas hemtjänst i Stockholm, men det har kommit fler och fler nu. Utan att man säger, ska du jobba här ska du ha F-skatt. Alltså, och precis som man vara egen företagare. Och det innebär då att man inte har de anställdas rättigheter. Då gäller alltså inte arbetsrätten, utan man får helt enkelt ta sitt ansvar själv, både ekonomiskt och när det gäller just arbetsmiljön. Så det är en aspekt av de här små aktörerna. Och de små aktörerna var en så viktig målgrupp för hela Nordreformen. Så att man ville ju få in då kvinnor som småföretagare. Men som sagt, det är en väldigt, väldigt stor risk att starta ett företag inom dom. Och jag har sett så många kommuner när jag har hållit på och forskat kring det här som försöker också att stimulera utrikesfödda som inte har fått något arbete att starta företag och etablera sig inom som lågutförare av servicetjänster då. Alltså städ och tvätt och sådana här enklare saker som man inte behöver ha då en sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska i organisation. Och det här är ju verkligen tycker jag oansvarigt av kommunerna att göra, därför att det är så stora risker som den då ofta tidigare arbetslösa får ta för att gå in och starta ett sånt här företag. Och ofta går de i kund. Den andra varianten är då kanske att man börjar operera då i marknadens och arbetsmarknadens utkanter och tar in då väldigt mycket subventionerad arbetskraft från arbetsförmedlingen. Eller också helt enkelt fifflar på något sätt. Och nu säger jag inte att det är någon speciell nationalitet eller grupp som håller på med det här, utan det är lika mycket inrikesfödda som utrikesfödda som gör på detta sättet. Men i Örebro till exempel har det varit ett jätteproblem med oseriösa aktörer som är alltså utförare av servicetjänster. Och många av de här då, de har anställt så kallade, de kallar att de anställer, alltså de har liksom ingen kunskap om vad det innebär att vara arbetsgivare. Så att jag har intervjuat då anställda inom många företagen som har fått jobba 18 timmar i sträck utan rast, som har inte fått ut sin lön, de har fått pengar i handen, medan de pengar som då arbetsgivaren i det här fallet då fick från arbetsförmedlingen, då stoppar han bara dem i mellanskillnaden i sin egen ficka. Sen gick det inte att få tag på honom, för han försvann utomlands någonstans. Så att det var ett helt otroliga röva historier som jag har hört. Det har funnits också inslag av hot och våld i det här också, därför att det har funnits hot att man får inte gå med i facket. Man är tvungen också ibland att finansiera resor om man nu ska åka bil mellan vårdtagarna, så har inte arbetsgivaren finansierat resorna, utan det som man tar ur egen ficka. Man får stå för resorna med sin egen bil utan att få någon ersättning. Man får till och med hålla med egen städmaterial. Och då kan man ju inte säga att man är anställd längre. Utan då är man ju någonstans emellan att vara anställd och egen företagare.
Det är hemtjänstmaffian nu pratar.
Ja. Det är alltså väldigt ofta det finns sådana aktörer, till exempel i Storstockholm, jättemånga, i vi har haft i Örebro ganska många. Vi har inte haft så många i Uppsala, inte så många i Linköping. Det är några av de ställen man tittar på. Alltså. Så att, du tänkte nog på Södertälje, den här.
Ja,
precis. Men de är inte ensamma på något sätt, utan det här är ganska spritt.
Och det är faktiskt inte bara hemtjänsten, det är på personliga sidan också, där man också enligt lagen om valfrihet kan sälja ut.
Ja, precis.
Ha personlig assistans.
Ja, och det är väldigt många som jobbar både inom hemtjänsten och med personlig assistans. Många företag inblandade i bägge, så att säga. Så där skulle man kunna ha en del... kväll om, faktiskt.
Det kan ju aldrig bli bra om man sätter pengar på sånt som man inte ska sätta pengar på.
Nej.
Det är det största felet man har gjort.
Ja. Ja, visst.
Det är ingen roll att hålla på.
Och det som jag också irriterar mig väldigt, väldigt mycket på, det är att kommunerna inte tar ansvar. För jag har pratat mycket med kommuner och haft ganska tuffa samtal med dem om att ni måste gå in och kolla de här aktörerna som inte är seriösa. Och då säger de, ja men det har vi gjort. Vi har kollat när de då etablerade sig, när de liksom kom in på marknaden och blev godkända. För kommunen måste ju godkänna varje lobbyutförare för sig, så att säga. Och, men sen när de kommer in på marknaden, hur de beter sig då, det är en annan sak. Och det som kommunerna då kollar, det är mer såna här skattefrågor. Men de kollar inte någonting om hur de beter sig mot sina anställda. Och där säger kommunerna, ja men det är inte våran sak. Det är inte vår sak att kolla hur man beter sig mot anställda, eller hur den relationen arbetsgivare anställd är, utan det är parternas sak. Och det har de i princip rätt i. Men vad jag vill poängtera, det är att i ett sånt här system där kommunen är så inblandad ändå, för att kommunen sätter ju gränserna för verksamheten väldigt mycket i och med att man bestämmer politiskt då hur stor den här timersättningen till utförarna ska vara. Och att man lägger sig i den här marknaden på så många andra sätt. Så då tycker jag också att man kan faktiskt visa lite intresse för, och inte blunda för i alla fall, när utförare exploaterar sina anställda. För som exempel har jag sett många
av dem. Är inte det du menar också, som är slutsatt, att det här påverkar också rätt annonsrationalitet? Alltså att man måste ta hänsyn till man faktiskt behandlar, alltså att arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsvillkor i den här.
Ja, allting hör ihop alltså. Så att hela det här, jag vet inte om det var det du tänkte på, men jag menar, har man en dålig arbetsmiljö så kan man ju inte ge en bra kvalitet i omsorgen till de gamla. Det är klart att det funkar inte. Och på sikt så kommer man ju se liksom nackdelarna av det här systemet mycket, mycket mer. Sen måste jag ju också samtidigt säga att det finns små aktörer som funkar mycket bra. Och små aktörer som verkligen försöker att sköta sig och inte kringgå lagar och avtal. Men det som är sorgligt är ju då att de konkurrerar ju på väldigt ojämlika villkor med de här som då svärvar. Så att många företag alltså konkurrerar med dåliga arbetsvillkor. Och anledningen till att de gör så naturligtvis är bland annat att arbetskostnaderna står ju för 80-90% av de här produktionskostnaderna. Så den, ska man skära någonstans så skär man i arbetskostnaden. Och är man då en liten utförare som inte är helt dit, så att säga, när det gäller att följa lagar och avtal, så är det lätt då att man försöker kringgå lagar och avtal. Och att man helt enkelt då konkurrerar med dåliga arbetsvillkor. Och det tycker jag är väldigt, väldigt olyckligt. För att vi kommer aldrig att få någon bra verksamhet. Det kommer ju inte att föra utvecklingen framåt om man konkurrerar med dåliga arbetsvillkor. Den gamla svenska modellen var ju väldigt tydlig där. Att företag som inte har förmåga att betala kollektivavtalsenliga villkor, de ska helt enkelt konkurreras ut. De ska inte finnas på marknaden. Men här finns de kvar. Och här hittar man kryphål efter kryphål. Och det här är ju inte den enda branschen. Jag ser ju det här i andra branscher som jag har jobbat med också. Även om omständigheterna är lite olika. Men jag jobbar med byggbranschen, jag jobbar med transportbranschen, med åkerinäringen bland annat just nu. Och konkurrens med dåliga arbetsvillkor har blivit någonting som har kommit väldigt mycket under de senaste årtiondena, framförallt de senaste årtiondena.